Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hello,
old
hello,
hockey
hello, 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 hello.
Yes, hallå och woof woof och välkomna till NHL-podcasten avsnitt 534 tror jag det är.
Ja.
Med Jonathan Jonte Ekeliv i de norska fjällen, höll jag på att säga. Ute på några vidder någonstans där de åker skidor och ja, är hurtiga.
Ja, du brukar säga Hardangervidda, men då får jag bassning direkt här från hushållet att det här är inte alls Hardangervidda. Det här är Gudbrandsdagen heter det, fick jag precis upp i huvudet. Så heter det.
Ja. Men jag tycker det är Hardangervidda. Det är fina grejer.
Alla norska fjäll är Hardangervidda. Det är ju en jättevidda, Hardangervidda.
Ja. Ja. Ja, jag sitter på min egen vidda på Manhattanviddan.
Just det.
Ja. Och som vanligt på 48:e våningen i en tjock tröja och fryser. För det är lite kallt, men jag får inte sätta på fläkten. För då blir ljudtekniker Ekeliv gramse.
Han är ju sån. Och själv sitter jag i Tampa Bay t-shirt för det är varmt i hytta här. Alltså det går inte att ha någon lusekofta på sig här nu när det är...
Har du lusekofta? Det skulle jag vilja se.
Ja, det tänker jag inte visa upp mig offentligt i, men öppna spisen är på i alla fall.
Mm. Ja. Ja, det låter ju mysigt som man säger.
Ja, kosligt.
Kosligt, ja, morsomt till och med.
Morsomt, ja. Mm.
Ja, ja. Mm. Ja, åker du skidor också? Det oroar mig lite med tanke på din... alltså du har en förmåga att gilla dig när du gör fysiska saker.
Ja, jag har ju ingen stjärna här så jag ser ju mängder med norska ryggar i längdskidspåret till exempel. De flyger.
Ja, men längdskidspår, det kan jag godkänna. Men om du ska ut och åka slalom och så, det låter som att det kommer sluta med bandage och gips.
Ja, jag har faktiskt krossat svanskotan en gång i tiden.
Ja.
Det har jag gjort i en sån typ av olycka. Sen... Jag är väldigt försiktig. Jag ser inte
ja,
så proffs ut.
Ja. Det är bra, för att när du åker i go-kart då är du på väg att krascha. Och när du hoppar i sådana här hoppborg då bryter du fötterna och, ja, och allt för
det. Ja, det finns något klipp här när svärmor filmar mig. Och jag märker att jag blir filmad i skidbacken då. Och jag försöker ändå åka lite fort och lite snygga svängar och tänka att det här kommer så bra ut. Och så får jag se klippet i efterhand. Och det ser ut som att det är en femåring som är ute och kör.
Det är klippet ska jag be om till svensexan så småningom.
Usch. Och så hör man svärmor säga bra Jonathan, fint! Liksom. Ja.
Som att du är en femåring.
Ja, precis. Ja. Men det passade till bilderna, tyvärr.
Mycket kul.
Ja, ja.
Ja, men nu är det inte skidåkning vi ska prata om i den här podden. Utan som vanligt är det NHL som står på vår agenda.
Ja.
Och ja, det finns ju väldigt mycket att prata. Det är ju en exciting vecka för NHL-fånar.
Det är det.
För att på fredag har vi trade deadline klockan 3. Innan klockan 3 på fredag måste alla affärer göras. Sen stängs bommar Gary Bettman igen och reglar porten och öppnar den inte igen förrän till sommaren.
Nej, precis. 21:00 svensk tid. Ja. Så är det absolut sista sekunden. Mm.
Och vi förväntar oss att det ska hända mer än vad vi trodde när säsongen började och vi gick igenom alla nya regeltolkningar och nya reglementen med lönetak och så.
Ja.
Då sa vi att det kommer inte att hända så mycket, men det kommer det nog i alla fall.
Ja, alltså det är ju en hel del rykten och relativt stora namn som det ryktas om. Mm. Och lag vill ju alltid kapprusta, så fort det faller någon bricka så blir det lite domino.
Ja.
Så att visst kommer det hända saker. Sen har det inte hänt så mycket nu efter OS som det hände efter Four Nations förra året till exempel. Alltså ja, när de kom tillbaks och det var trade deadline kort efter Four Nations, så såg vi ju jättemycket trade direkt. Det har vi inte riktigt gjort nu. Men det pratas ändå om att åtminstone på fredagen, själva deadline-dagen, då kommer det börja smälla till ordentligt.
Ja, grejen är ju det att alla beskriver det här som en buyer's market nu. Att det vill säga, det är så många tillgängliga så de som är ute efter förstärkningar kan välja att vraka lite och behöver inte i god tid betala för högt pris.
Nej.
Utan de avvaktar och ser, det har de råd med nu när det finns så många alternativ. Att tycker Buffalo att nej, det kostar för mycket med Rob Thomas som de har varit inne på. Nu sägs det att de har hoppat av för att det är för dyrt.
Ja.
Och kan då välja någon annan ställe. Och det här är ju jobbigt för dem som ska sälja det. De kommer att få mindre än de vill. Det kommer vara väldigt svårt att få ut det de tänker av en Rob Thomas som borde vara värd hur mycket som helst.
Ja, jag tror framförallt på fredag riktiga UFAs, alltså som har utgående kontrakt. Till exempel Toronto med Bobby McMahon. Nu sägs det att de vill ha ett första rundaval för honom. Men är det liksom en halvtimme kvar till deadline, ja då får de ju sänka till ett andra rundaval till exempel. Ja. Så kommer det säkert vara den sista halvtimmen.
Ja. Ja, det finns mycket fascinerande att tänka på just med att det är många som har bestämt sig för att vara sellers, men det är också många buyers då. Och, men det är ett ganska stort utbud av spelare som kan komma. Det blir liksom ingen huggsexa om ett namn.
Nej, precis. Nej. Ja, men apropå de här nya reglerna som du nämnde, där känns det som att många klubbar inte riktigt vet exakt hur de ska hantera den här trade deadline nu, för till exempel det här med att det är mycket svårare att använda ett tredje lag för att behålla lön.
Ja.
Eller det faktum att det kommer vara lönetak i slutspelet också, så man kan inte på Florida eller Tampa vis ligga över lönetaket och ha någon spelare på long time injured reserve och sen in igen i slutspelet. Utan...
Nej.
Så det är ju lite annorlunda spelregler nu.
Mm. Ja. Men vi ska börja med en vanlig titt på tabelläget och lite vad som har hänt och så. Och det är ju fascinerande därför att nu när vi som sagt närmar oss den här punkten så är det ju flera som inser att det är kört och att de får lov att vara sellers. Även om det strider mot instinkter och självbild,
ja.
Så är ju sådana som New Jersey, Florida och Toronto får ju lov att inse att det är kört nu.
Ja, alltså det är ju 10 poäng upp princip för alla de tre.
Ja, New Jersey har lyckats vinna 2 matcher nu men har ändå 11 poäng upp till sista wildcard-platsen.
Ja.
Det är ju morsning och goodbye.
Ja, nej, det kommer inte gå.
Nej.
Och när jag liksom tittar lite på underliggande siffror också angående New Jersey just så, det ser ju inte bra ut. De ligger ju i botten av tabellen och även om man tittar underliggande statistiskt så är de ett av ligans sämre lag, både offensivt och defensivt. Alltså de är inte speciellt bra den här Devils-upplagan faktiskt.
Ja, och det är ju en grav besvikelse. Alltså, både du och jag och de flesta andra såg dem som ett givet slutspelslag och kanske till och med contender med det lag vi tyckte att vi såg på pappret. Ja. De hade definitivt den bilden själva också. Och så klappar de ihop på det här viset. Jag tycker de är säsongens största besvikelse. Lätt. Rangers är ju också en besvikelse, men det var ingen som såg dem som en contender.
Nej, precis. Det finns ju rätt många besvikelser den här säsongen, men just New Jersey, just med tanke på förväntningarna, inte bara internt utan även externt. Alltså att, som du säger, att jag menar, Jack Hughes och Nico Hischier mitt i sin prime, den backsidan de har, Luke Hughes och Simon Nemes till exempel, har några år i NHL nu och borde växla upp liksom. Sheldon Keefe in på sitt andra år som coach, nu borde hans spelstil ha satt sig. Tom Fitzgerald har varit tydlig i sina rekryteringar att liksom, nu går vi för det. Och så är de inte bättre än så här, varken på isen eller i tabellen.
Nej, och har gjort ett antal riktiga, riktiga plattmatcher när det har varit uselt och Sheldon Keefe har varit rent förbannad.
Ja. Ja, det är ganska mycket som behöver hända där. Vi får se hur mycket de gör här vid deadline, men åtminstone inför nästa säsong när det kommer en sommar. Ja, på tränarbänken, kanske i general manager-rummet, det ska hända saker där liksom.
Ja.
Och sen tar sig an truppen på riktigt.
Florida är ju också såklart en stor besvikelse eftersom de är dubbla Stanley Cup-mästare, men det är ju egentligen inte konstigt. Nu har de 3 raka förluster igen och Paul Maurice bara stod och var sarkastisk när han varit intervjuad i båset igår.
Ja, Bobrovsky var bra tyckte han i alla fall. Han kan väl spela forward också och göra lite mål. Han är den enda som presterar ikväll tyckte han.
Han är
den
enda som har händer idag. Så.
Ja.
Men det är ju mer naturligt i deras fall för att någon gång kommer det en reaktion på det här enorma påfrestningarna de har haft på truppen. De har ju inte bara vunnit 2 år i rad, de har spelat final 3 år i rad.
Ja.
Så att det tar slut, många blir skadade, det slits ju på det viset, men de är ju trötta också. Både mentalt och fysiskt, de har ju inte den hungern de hade tidigare.
Nej, och vi konstaterar att efter OS-breaket här nu så måste de vinna i princip 20 av 27 återstående matcher. Och då är de alltså det lag som har flest spelare på OS dessutom. Och sen direkt varva igång med viktiga matcher. Och det har de absolut inte klarat av. Nu känns de ju, precis som Paul Maurice, nästan uppgivna.
Ja, men det är så. Och det är ju ändå, tror jag, en blessing in disguise att de får en lång sommar och återhämta sig och bli sugna på det här igen. De ser ju framför sig, om de skulle slita sig till ett slutspel nu då, mot alla odds, de ser ju framför sig vilken herkulisk prestation som skulle krävas av dem, dels för det och sen gå igenom ett slutspel igen. Jag tror inte de pallar det.
Nej, precis. Alltså, ska jag ha en bold prediction redan nu så säger jag att Florida Panthers är Stanley Cup favorit 2027.
Ja, kanske.
Ja, men de har ju i princip laget kvar från senaste två Stanley Cup-titlarna. Men nästa år kan de addera förhoppningsvis en fullt frisk Barkov och en fullt frisk Kachuk och så vidare när de har fått en hel sommar, 5 månader i sträck. Ja. Och rehabilitera sig och få den här hungern som du säger också. Och dessutom så höjs ju lönetaket. De kan addera ännu mer i sommar till den här truppen.
Ja. Men inte än.
Nej, nej.
Och sen är det Toronto då också. Det är ju också en besvikelse. För det hade de nog räknat med att de skulle ha slutspelslag åtminstone.
Ja, det var det som var frågan inför den här säsongen. Att hur, liksom, nu ska Toronto växla upp i slutspel utan Marner, men med bättre bredd. Det var det som var grejen, men tvärtom, de går inte ens till slutspel.
Nej, det gör de inte. Marner, det vart som logiken sa, att man släpper inte en Mitch Marner och inte ersätter honom med likadan spelare utan att det märks, och det har verkligen märkts.
Ja.
Men det är ju också andra ledande spelare där har ju underpresterat också, som Matthews, och i till och från Nyllet också.
Ja.
Och resten av truppen med för den delen. Men och de lär ju bli sellers nu. De får ju lov att inse. Är det några som har problem med självbilden, så är det de.
Ja.
Att de inte riktigt vill erkänna att de är en seller. De har liksom illusioner fortfarande. Men det kan de glömma, tror jag.
Ja. Jag tror det kommer landa i att de på fredag släpper McMahon och Låton och i alla fall deras UFA, så får vi se om det även blir en sån som Ekman Larsson trots kontrakt och sådär, att de faktiskt är säljer på riktigt liksom.
Ja, och Järnkro kan åka med i någon sväng. Jag tycker ju personligen så tycker jag att det klokaste de kunde göra i det här läget är att försöka trada Auston Matthews också. Det kommer de kanske inte att göra, men de borde.
Oj, det är ändå ett statement av Gure. Ja,
ja, han dels underpresterar han i Toronto, nu är han ju dessutom impopulär där efter sitt inte att han bara att han har vunnit med USA, utan att han liksom har varit och firat på det sätt han har gjort.
Ja.
Står inte högt i kurs i Toronto. Det känns som ingen bra situation i den stan. Befinner sig på kollisionskurs med fansen.
Ja, det vore...
Nej, vi bestämde jag så skulle vi se Auston i Dallas eller något.
Oj, det vore bombernas bomb här om Auston Matthews blir tradad. Då snackar vi säljer här vid deadline. Men...
Ja.
Ja.
Det är Bofinkens rekommendation.
Ja, de skulle ju få ett hyfsat utbyte i alla fall. Om de valde den vägen. Ja.
Ja. De fyra övriga understrecket i öst, det är Philadelphia, Ottawa, Washington och Columbus. De ser sig nog fortfarande som att de är med i jakten ändå.
Ja.
Även om jag tror att det blir svårt att jaga kapp. Ja, Boston kanske, det är oklart där. Men de lag de siktar på, som Buffalo, Detroit och Pittsburgh och Islanders och Montreal. Jag har svårt att se att de ska tappa faktiskt, Jonte.
Nej, alltså två lag jag skulle vilja lyfta fram här som jag inte hade på slutspelsplats inför säsongen. Framförallt inte Buffalo, det ena laget jag tänkte komma in på. Vi har ju pratat mycket om de senaste månaderna när de haft sin långa win streak. Men de bara fortsätter, alltså efter OS här nu, 4 raka segrar. De åker ner till Florida, städar av Panthers och Tampa Bay. Ja. Alltså mitt Tampa Bay åkte ju på rejäl piska av Buffalo. Det var ju 5-0 ett tag i Emily höll jag på att säga. Benchmark.
Ja, Benchmark International.
Ja, och Vasilevski blir utbytt och allt möjligt. Och så vinner de sen mot Vegas också när de får komma hem till slut efter OS. Buffalo är bra på riktigt den här säsongen, alltså det är de.
Ja, jag har den här, apropå bold statements.
Ja.
Så om de lyckas få in en Rob Thomas nu. De jagar ju för en andra center också.
Ja.
Eller han skulle ju rent vara första center, Rob Thomas.
Ja, de petar ut Tage Thompson på en kant då, till exempel.
Mm. Ja. Om de får in ett namn till, då är de inte bara ett givet slutspelslag. Lyssna på det här, då tror jag att de kan vara med och svinga om kuppen.
Ja, men oj. Gör det upp. Buffalo Sabres, contender.
Ja, alltså det är ju så här att det brukar ju ta tid att lära sig att vinna. Och för de flesta av dem kommer det att vara första slutspelet. Och då brukar det vara svårt. Men det är ingen naturlag. Det måste inte bli så. Nej. Och är man tillräckligt bra så är man tillräckligt bra.
Fråga Vegas till exempel. Eller?
Ja.
Ja, nej.
Där hade vi ett bold statement. Buffalo Sabres Stanley Cup.
Vad är det för start på podden egentligen? Och står Matthews till Dallas och Buffalo contender.
Nu håller vi inte igen.
Nej. Och jag som är betydligt mer försiktig i vanlig ordning här, jag tänkte fråga angående Buffalo här, liksom, är det rätt av Jarmo Kekäläinen att vara så offensiv som han verkar vara nu? Han är ute och fiskar efter stora namn. Eller är det risk att de ruckar på den här fina dynamiken de äntligen har byggt upp i den här truppen?
Ja, nej, den aspekten har jag faktiskt också tänkt på. Det, man får vara försiktig med och liksom laborera för mycket med det som uppenbarligen är en väldigt, väldigt fin kemi där. Rasmus pratar ofta om att han aldrig varit i ett sånt kompisgäng som de är nu.
Nej, de har verkligen hittat hierarkin där, rollerna. Ja. Det funkar liksom i första, andra, tredje, fjärde kedjan, alla backpar. Det är ju tredje paret där som inte är riktigt bra, men de behöver inte ens spela, för Dahlin-paret och Bowen Byram och Bowen Power i andra paret, de spelar ju liksom 25 minuter var i princip.
Ja.
Så att, och vilket motstånd de än möter just nu så är de oerhört svårspelade. Och så har ju Buffalo inte varit på 15 år.
Och Tage då, som jag envisar som att kalla honom. Ja. Det här är ju hans verkliga coming out party. Han har blivit superstar i år.
Ja.
Han är en av de bästa. Liksom. En som är fruktad så fort han är på isen.
Ja, ja, han är ju fruktansvärt bra och oerhört nyckel såklart i det här för Buffalo. Men också just bredden. Alltså, jag brukar prata om tredje kedja och hur viktigt det är ett viktigt lag att vara bra ända ner i tredje kedjan. Ja. Och i Buffalo nu med Noah Östlund, också lite coming out party faktiskt.
Ja, verkligen.
I den rollen. Josh Norris och Josh Dunn.
Josh, det är Josh-fest.
Ja, alltså det är en riktigt bra tredje kedja också. Det är mycket som funkar där just nu. Det är ett bra lag, bra kollektiv.
Ja, ja. Om vi pratar om negativa överraskningar nyss så är ju de den stora positiva överraskningen.
Ja.
För, tror man får säga. Bland en hel del fina överraskningar.
Ja, jag ska bara säga Josh Dunn, så Josh Dunn menar jag såklart.
Mm. Just det. Den andra Dones son.
Ja, Shane Dome.
Shane. Ja. Jag brukar säga Sean.
Ja, just det.
Shane och Sean.
Ja.
Detroit är ju också i högsta grad med där i toppen av Atlantic. Och känns också som de är en bra trade ifrån något riktigt intressant.
Alltså, ja, i den här Atlantic-divisionen, jag tycker alla de där lagen som aspirerar nu på verkligen ta klivet till contender saknar just den där andra centern. Buffalo som är ute efter Rob Thomas, vi har Detroit. Mm. Det skulle inte smaka fel med Rob Thomas där heller. Ja. Eller Montreal för den sakens skull, en andra center bakom Nick Suzuki.
Ja. Ja. Men grejen är att Buffalo är på väg i Tampa nu. De är bara 2 poäng bakom. Visserligen med 2 matcher mer spelade.
Ja.
Men i alla fall, Tampas ställning som given etta där är inte lika solid längre.
Nej, det var en riktig hurring där att åka på Sabres på hemmaplan och sen dessutom 1-5 i nästa match mot Minnesota. Det är på plötsliga käftsmälla för Tampa och så kommer Buffalo i den här formen. För jag menar, de har ju varit så här bra ända sedan Kevin Adams fick sparken i princip. Alltså, General Manchin, de har ju varit bra nu sedan mitten av december.
Ja.
Och återigen får man lyfta lite på hatten åt den stackars bespottade Kevin Adams. Det är ju trots allt hans lagbygge, även om det är ny General Manager. Så är det samma trupp som Kevin Adams satt ihop. Men utan honom i styrelserummet så verkar den blomstra till slut.
Mm. I Metropolitan håller Pittsburgh undan fast de saknar Sidney Crosby. Och de har väl inte varit jättebra egentligen faktiskt. De har haft upp och ner svackor under den här, sen de kom tillbaks.
Åtminstone en 5-0-seger mot Vegas.
Men Vegas har ju problem. Vi återkommer till
det. Ja, verkligen. Ja.
Men jag såg ju Pittsburgh här mot Rangers när de tappade. Det är ju väldigt bedrift att trappa mot Rangers.
Ja, ja.
Men däremot så har vi New York Islanders då, som nu har 5 raka och ser ruskigt bra ut.
Ja, det var de jag tänkte komma in på när jag sa 2 lag. Och du förstod ju att det var Islanders.
Ja, och de har ju haft... Alltså, det pratade vi om redan innan OS-uppehållet. De hade bara 2 spelare i Milano. Bo Horvat och Andrei Palat. Resten har vila. Om man ser på en sån som rookie, superrookie, Matthew Schaefer. Att det skadade ju inte att vara... När schemat håller på att bli som tuffast för rookie som aldrig har varit i närheten av så mycket hockey. Plötsligt får vila 3 veckor. Det har ju gjort underverk för honom.
Ja.
Och han är ju sensationell igen och bara öser in mål.
Ja, och nu alltså slagit Bobby Orrs rookie-målrekord för backar. Alltså Bobby Orr, att slå ett Bobby Orr-rekord, bara en sån grej.
Ja, fast det stora rekordet har ju Brian Leach.
Alltså?
Ja, Brian Leach har rookie-rekord för backar på 23. Vad han slog var, han gjort mer mål än någon annan 18-åring.
Ja, så var det. Jag blandar ihop det där. Tack, det är helt korrekt. Ja, för 18-åring i alla fall. Han är alltså bara 18 år, Matthew Schaefer. Ja. Det är helt otroligt.
Och gjort 20 mål.
Ja, han är tvåa i backarnas skytteliga den här säsongen. Han är i kapp Zach Werenski och har bara Jake Schickren före sig nu.
Ja, och gör han tre till då tangerar han alltså Brian Leach rookie-rekord för backar från 89.
Och han har ganska många matcher på sig.
Han har 21 matcher på sig, så det skulle förvåna om han inte gör det. Men som Patrick Roy påpekade på en presskonferens här, det är ju inte bara det att han är mål och är offensivt farlig, han är bra på allting.
Ja.
Han tar rätt beslut, han stänger gaps, han är riktigt bra i egen zon, han är komplett. Vad månde det bli va?
Ja, han är ju liksom den som Roy vill ha ute på isen oavsett situation just nu. Alltså. Ja. Ja, det här känns ju som liksom McCarr och Quinn Hughes är de stora backarna just nu, men det känns som att Schaefer, det är minst lika stor potential, kanske större faktiskt.
Ja.
Att dominera världshockeyn totalt här om några år.
Ja, och det är ju liksom, man vill ju åka dit och se, man vill se Islanders tack vare honom.
Alltså några
nu
byten,
är de ute i Kalifornien.
Ja, alltså några byten när Barzal och Schaefer är inne samtidigt med deras skridskåkning och klubbteknik, alltså det är...
Och jag tror att Islanders kan bli farliga också. Jag ser en konferensfinal mellan Islanders och Buffalo.
Oj, oj, oj. Björn, han har vaknat på rätt sida.
Ja. Och jag kommer tillbaka till det här att jag tror att de kan tjäna väldigt mycket på att de inte hade så mycket spelare i Milano. Att de har fått de har blivit läkt och vila ut och samla kraft. Mm. Jag är övertygad om att de kommer ha stor nytta av det.
Ja. Jag tycker de imponerar här i matchen mot konkurrenter runt strecket här. Alltså Columbus som är närmast under strecket. De åker på stryk mot Islanders. Montreal här på andra sidan i Atlantic visserligen. De åker på stryk. Florida Panthers när de fortfarande hade lite hopp. De åker på stryk. Nej, de är bra.
Ja. Men om vi vänder blicken mot väst då.
Mm.
Så är det ju hyggligt tajt kring strecket där.
Mm.
Fast det börjar kännas som de som är på slutspel nu, det är San Jose då som jagar framgångsrikt just nu, har tre raka segrar.
Ja, precis.
Men de bakom det, LA, Nashville som har varit med i racet, de börjar halka efter och resten tror jag det är kört för. Winnipeg, Chicago, Calgary, St. Louis, Vancouver.
Nej, det känns för långt upp.
Winnipeg har säkert också självbilden att de ska fixa det här, men det tror jag inte.
Nej. Och Nashville, vill vi komma in på den här traden de redan har gjort här då.
Ja.
Inte de absolut största spelarna, det är ingen Steven Stamkos som har blivit tradad än precis. Men det känns ju ändå som att det är seller moves, så att säga.
Ja visst. Och St. Louis och Calgary har redan, framförallt St. Louis, kommit fram till att de är sellers. Så där låter det som att det kan bli rena majbrasan.
Ja, det är alltså, ja precis. Flames rent bokstavligt. Nästan.
Ja.
men framförallt St. Louis alltså, med alla de där stora namnen. Alltså, vi kommer in mer på Rob Thomas, men det är ändå sensationellt. En 26-årig center god för 80 poäng två år i rad på ett bra kontrakt. Alltså.
Mm.
Det är nästan unheard of att en sån är tillgänglig.
En stor Ekeliv-favorit också.
Det är det verkligen.
Ja, och... Ja, honom borde det ju bli huggsexa om, tycker man. Han är ändå allt du säger där. Han är precis i lindan av sin prime och är så högklassig. Så det känns som många borde betala mycket för honom.
Det är ju ganska vaga källor visserligen, men det har ju sipprat fram lite grann det här Buffalo-budet. Eller snarare kanske inte att det var Buffalos bud, men ungefär vad St. Louis frågade Jarmo Kekäläinen om. Ja. I Buffalo för att släppa Robert Thomas. Då var det...
Första val, prospect och en färdig spelare, minst.
Ja, alltså det pratades om Owen Power, Buffalos bästa prospect, Konstantin Hellenius och ett första runda val. Och så mycket ska ju inte Buffalo varit beredd att betala. Men det säger lite grann om vad St. Louis kräver.
Ja, men inte utan fog. Alltså, som du säger. Och av de här lagen så är det väl St. Louis var väl ingen som såg dem som contender, men det var ingen som såg dem som bottenlag heller. Så de är ju en besvikelse.
Verkligen, var ju på vippen och slut President's Trophy vinnande Winnipeg som också är en besvikelse såklart i första rundan i slutspelet i fjol.
Och Vancouver behöver vi inte ens nämna, de är ju så sist så det är patetiskt.
Ja, precis. Och där kan det verkligen hända grejer också.
de lyckas ju vara 11 poäng bakom Rangers, kan du fatta det?
Ja, det är ju, det är otroligt dåligt.
Ja, det är verkligen värdelöst faktiskt.
Ja. Men San Jose där som är närmast, som vi var inne på, som fortfarande har lite slutspelshopp. Jag skulle även säga att Los Angeles har det. Jag tror inte de är sellers, utan vi kommer in mer på dem också senare. Men San Jose, ja, alltså visst, de skulle kunna vara seller och släppa en Klingberg eller en Mario Ferraro eller en av alla deras UFAs de har. De har ett UFA-vänligt lag att trada bort spelare från. Mm. Men samtidigt känner jag att, och det verkar även Mike Greer resonerade i General Managers Sharks, att det är nog viktigare för dem att snarare få ett andra runda val hit eller ett fjärde runda val dit, ytterligare eller samla på sig massa draftval, att snarare ge Celebrini, Eklund, Will Smith gänget slutspelsrutin, att köra en runda mot Dallas liksom eller så.
Ja, jag håller med om det. Det skulle vara otroligt tråkigt att liksom stänga ner dem nu. När de ändå som sagt har vunnit 3 raka och Celebrini har den här säsongen. När han bevisar att han är the next one.
Verkligen.
Han har ju varit sjukt bra igen här i de här matcherna sen de kom tillbaka.
Precis, han har bara fortsatt på spåret han höll på med i Milano. Han är otrolig spelare.
Ja, och de kan ju jaga kapp både Seattle, Utah och Edmonton. Som halkar omkring där. Nu är trea i... De är väldigt nära en wildcard-plats plötsligt.
Ja, det är det som är lite sensationellt. Jag vet att Ken Holland, the Kings, sa det här nyligen, apropå coachbytet som vi kommer in på i Kings som har skett, att de har ändå bara 10 poäng upp till första platsen i divisionen, för det är ju så i Pacific. Det är många dåliga ska jag inte säga, men många topplag där som inte får att lossna.
Ja, absolut. Vi kan ju ta det där med coachbytet då.
Ja.
Till slut kom de fram till att de måste sparka Jim Hiller, och det borde de ju ha gjort för länge sedan.
Ja.
Han var way in over his head. I synnerhet i viktiga matcher såg han ut som ett rådjur som fastnade i strålkastarna på vägen.
Ja, hårt kritiserade inte minst mot den senaste sortin mot Edmonton i slutspelet i fjol, när han fattade massa konstiga beslut som kostade ordentligt. Och de började visserligen med 2-0 matcher där mot Oilers, men sen blev det 4 raka torsk. Och Ken Holland valde ändå att ge honom fortsatt förtroende. Men tidigare i vintras här har det ryktats om att de har hört sig för med Peter Bård till exempel.
Nu är det då DJ Smith som tidigare var i Ottawa som tar över på interimbasis.
Ja, och assisterande coachen helt enkelt.
Ja, han fick ju inte någon lätt första uppgift, för då var det ett formstarkt Colorado som kom till Crypto.com. Ja. Men det syntes ändå att något hade hänt med LA i den matchen. De var mycket bättre än de har varit i de tidigare, närmast föregående.
Ja, det är möjligt att han kan få lite fart på dem rent. Jag ser inte honom som någon otrolig taktiker eller så, men han är ju en players coach och en lite god gubbe på något sätt. Han känns nästan som en göteborgare, tycker jag, DJ Smith, liksom.
Ja.
Kynnet, lite så här energisk. Ska han prata om det också? Vad ska han införa i Kings nu när han är huvudman i båset då?
God gubbe.
Ja,
nej, men... göteborgare, DJ.
Ja, men det ska man ska ha lite swagger och vi ska ha lite energi. Det var det han sa på första presskonferensen liksom.
Sa han det på
göteborgare? Nej, kanske inte riktigt, men okay, we're gonna have some swagger and some energy. That's what I'm gonna bring.
Ja, men det syntes faktiskt redan i den här, för det blir intressant att se fortsättningen.
Ja.
Seattle har ju startat hyggligt efter OS-uppehållet.
Ja.
Men inte vet jag. Utah och dem. Ja, de är wildcard-lagen nu. Ja, kanske.
Ja, jag tror mer på Utah än på Seattle. Men jag har en trade för båda två.
Ja, vi kommer till det.
Som kommer. Mm.
Vad gäller toppen av tabellen så är det ju, alltså de tre topplagen i Central, de spelar ju i egen liga.
Ja, de är helt överlägsna.
Före alla andra. Och nu är de ju ruskigt formstarka alltihop också. Dallas tog alltså sin 10:e raka seger igår. Det är ett nytt klubbrekord.
Ja.
Och jagar ju Colorado. Men Colorado är också starka, har vunnit 3 raka nu sen de kom tillbaka.
Ja.
Och Minnesota ser ruskigt starka ut också.
Alltså Minnesota är 3:a i Central men hade lett Pacific med 12 poäng.
Ja, det är ju galet. Vilken obalans.
Ja, det blir lite konstigt i slutspelet att just nu skulle Dallas och Minnesota mötas i första runden.
Ja, det är helt... Jag tänkte på det igår. Så vilken jävla, hur kan det vara konstruerat på det sättet? Ett av de lagen kommer försvinna direkt.
Ja, medan typ Seattle kanske går vidare.
Ja. 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 Ja, men det är ju bara att applådera dem. För någon dag sedan fick jag för mig, ja men Minnesota, om de får in en andra center till, då är de en riktig contender. Mm. Men de kan lika gärna åka ur i första rundan, för de ställs mot ett Dallas som är lika bra.
Ja, det är ju otur på något sätt för Minnesota att spela i den divisionen.
Ja.
När de har fått det här laget så...
Släpp det här och bli wildcard-lag och få möta Vegas istället.
Ja, faktiskt. Det hade varit bättre.
För Vegas som leder, mycket knappt leder Pacific. Anaheim är på väg att jaga kapp dem.
Ja.
De har problem. Inte nog med att de har förlorat tre raka nu. Det var någon som påpekade att det är flera månader sedan de slog något annat lag som ligger på slutspelsplats. De vinner bara mot de sämre lagen och förlorar alltid mot andra slutspelslag.
Ja, det är ju ingen bra trend alls.
Nej.
Långvarig dessutom då.
Ja.
Och faktum är att det inte blivit någon succé än för Rasmus Andersson. Det är ju den största traden efter Quinn Hughes hittills den här säsongen. Och mycket snack om att han skulle bli så jagad vid trade deadline. Men det hände ju redan innan OS. Men han har hunnit spela 12 matcher nu i Vegas. Inte gjort så mycket poäng. Varit inne på en hel del baklängesmål. Och Vegas som lag har ju inte lyft heller. Även om de leder Pacific då, så handlar det mest om att de andra lagen inte tar chansen att gå förbi igen. Men...
Det har varit svårt för dem att komma in i det, gissar jag, på grund av att först kunde han inte vara med alls på grund av visumstrul, och sen är det ett långt uppehåll och han är själv på OS. Han har ju bara suttit på plan och hotellrum hela tiden. Han har inte fått någon riktig chans att komma in i det.
Nej, precis. Också en påminnelse det här med när vi pratar så mycket trader och spelare hit och dit den här tiden på året, att det är inte bara sömlöst att gå in i nästa lag och prestera direkt. Det har vi ju massor av exempel på. Högoktaniga spelare som har haft en startsträcka att verkligen leverera igen.
Oh.
Så det betyder verkligen inte att, liksom att Rasmus Andersson, han kommer inte lyckas i Vegas, utan han måste fortfarande akklimatisera sig.
Ja, men sen har vi då Anaheim en poäng bakom dem och en match mindre spelad. Anaheim, ja, de fick stryk senast, men de har ju också kommit tillbaka fint efter OS-uppehållet med Leo Carlsson i swinging igen.
Ja, det blir ju verkligen en extra dimension. Det ser man ju när Leo Carlsson är i höstform igen.
Ja.
De ledde ju ganska länge Pacific då i höstas när Leo Carlsson var som bäst. Och nu när han är tillbaka i den formen känns det som, då är de ju på väg mot den positionen igen. Alltså. Och
ja.
Anaheim tycker jag också är höjat varningens fingerföring för deadline här. Det kan mycket väl landa någon rätt bra spelare där som Pat Verbeek är ute efter.
Anaheim, Minnesota konferensfinal. Där har vi ja, på ena sidan. Och Buffalo, vad sa jag? Buffalo
Islanders.
Islanders. Ja.
Ja. Sätter du de två här och nu, alltså då... Då vet jag inte
då,
vad jag ska...
Då bjuder du på middag i sommar.
Det är det minsta jag kan göra i så fall, kan jag säga.
Ja, på vart går vi? Pelikan.
Ja,
det hade vi en väldigt trevlig kväll för några somrar sedan.
Ja, det hade vi verkligen. Biff med löksås på bjuder, kommer jag ihåg.
Nej.
Var det inte det?
Stekt fläsk med löksås.
Stekt fläsk med löksås. Ja, vad dum är. Ja, du ser. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Och så sen blev det en liten nubbe också.
Inte bara en.
Nej, exakt. Inte bara en heller. Nej, det var trevligt. Ja.
Ja. Ja, det var en parentes.
Ja.
Men intressant blir det. Även om kanske det hade kunnat vara lite tajtare kring sträcken, så det hade varit fler matcher som liksom kittlar.
Ja, precis.
Att utgången av matcherna var mer infernalisk.
Ja.
Men det kommer det ju vara. Mm. Ja, men du. Fredag. Vad hände innan fredag, Jonte?
Ja, det kommer hända en del. Alltså. Jag har några trader... som jag har tänkt ut i huvudet.
Ja, vi får ju hålla koll på de insiders på Twitter nu medan vi spelar in, ifall det händer något. Det är LeBron och Friedman och Cervelli. Man måste hålla koll.
Ja, exakt. Det är bäst att tidsmarkera det här också. Klockan är ju 19.30 svensk tid när vi spelar in det här på onsdagskvällen, och så tar det några timmar innan jag klippt och fått ut det också. Så att det kan ju mycket väl hända grejer nu, kort innan vi har fått ut det här.
Ja.
Men det är såna tider. Men det är ju också det som gör det så spännande.
Precis innan vi spelade in då, så var det ju klart att Tyler Myers, som har varit på gång på en trade i flera dagar, han har varit satt åt sidan. Och nu är det så att han hamnar i Dallas då. Dallas tradar till honom mot två draft picks.
Det var väl ett andra runda val och ett fjärde runda val, tror jag.
Ja.
Och att Vancouver dessutom behåller halva hans lön. Så han kostar bara $1.5 miljoner i cap hit för Dallas. Även, inte bara den här säsongen, utan även nästa då, eftersom han hade kontrakt ett år till.
Ja, han är väl kanske ingen game changer så, men han kommer ju in och ger stabilitet och rutin defensivt åt Dallas.
Ja, precis. Och faktum är att de här traderna som jag hittar på lite grann i huvudet som vi kom in på snart, så var en av dem var Tyler Myers till Dallas.
Ja.
Mot ett andra runda val och ett tredje runda val. Så jag tog i lite mer än vad det faktiskt blev. Men, och det kanske inte var den roligaste påhittade traden jag har gjort. Men den kändes realistisk och typisk Ekeliv-mässigt på så vis att du kan ju gissa vart Tyler Myers är född någonstans.
Är han född i Texas?
Ja. Ja. Faktiskt, han är född i Houston, inte i Dallas då, men i Texas. Och jag gillar ju sånt där.
Ja, du gör ju det.
Ja.
En Ekeliv-special,
ja,
kan man kalla det. Det tycker jag, när spelare blir tradade till sin hemort, det är att göra en Ekeliv.
Ja, och jag tror alltid att det ska bli bra, men det blir ju nödvändigtvis inte. Fråga Tristan Jarry i Edmonton just nu till exempel.
Men... Herregud, alltså, ja, den kommer vi in på.
Ja.
De har ju, det har blivit ännu sämre för Edmonton på målvaktsfronten.
Ja.
Och han Bowman gör ju inga bra saker alls. Allt han gör blir fel.
Ja, men jag ska bara säga med Tyler Myers att Dallas har varit ute efter en högerfattarback. Det är de nästan alltid. Även om vi vill att Nils Lundqvist som högerfattarback ska få mer förtroende och sådär. Men ja, de har ju knappt högerfattade spelare och Tyler Myers fyller en funktion, det kan man ju se. Så därför kändes det logiskt även så. Och så blev det ju verkligheten också. Men absolut, vi kan ju ta Edmonton där. Vi skulle egentligen komma in på dem när vi kom in på LA egentligen i väster. Ja. Att Edmonton är lite Sverige. Och som du säger, målvaktsspelet. Alltså, nu är ju till och med Chris Knobloch ute och sågar Jerry öppet.
Ja.
Alltså, dels har han inte fått stå de tre senaste matcherna. Och när han senast fick stå där mot Anaheim när de släppte in en väldigt massa mål och Leo Carlson hade lekstuga. Då sa han ju att ja, det finns mycket problem med den här matchen, men det går inte att komma ifrån att vi måste ha en målvakt som räddar pucken.
Ja. Men det hade jag kunnat berätta för dem redan innan de trailade till sig Tristan Jarry.
Ja.
Han är ju inget bra. Och framförallt är han inget bra när det blir viktigt.
Nej. Nej, precis. Inget bra slutspelsrekord i Pittsburgh.
Och, nej.
Många rätt svajiga säsonger där fram till den här. Han var ju rätt bra innan traden då, men det var ju väldigt lite sample size att bygga på. Sett till
han har haft perioder i grundserien när han har varit lyckad, men annars sämre än Stuart Skinner.
Ja, och Stuart Skinner som i sin tur varit ganska lyckad i Pittsburgh efter traden.
Ja.
Så nu är det ju många som raljerar att försök offra ett första runda val för att få tillbaka Stuart Skinner ungefär.
Ja, det vore kul.
Ja, men...
Nej, men de, som jag hörde någon säga att de tänker ligga i den säng de har bäddat vad gäller den saken. De kommer inte att gå efter en till målvakt. Det vore för pinsamt.
Ja, det är en oerhört prestigeförlust i så fall för Stan Bowman. Ja. Speciellt med tanke på Tristan Jarrys kontrakt. Han har ju 2 år till efter den här säsongen på över $5 miljoner per säsong. Det är en rejäl investering för dem att byta till sig honom och liksom låsa fast sig lite vid honom. Jämfört med Stuart Skinner att fortsätta lita på honom. Han har ju åtminstone utgått kontrakt.
Ja, men som jag sa, han har ju gjort många konstiga saker, Bowman. Det lyckas ju inte liksom. Trent Frederick, en bust där, till exempel.
Precis, spelarna man släppte i somras för att istället ta in till exempel Andrew Mangiapane på ett 2-årskontrakt. Nu gör man ju allt för att dumpa honom. Man har satt honom på waivers till och med. Det är ingen som vill ha Andrew Mangiapane med det där kontraktet. Och det gör det ju, i och med att han tjänar en del pengar så ställer ju till det lite lönetagsmässigt för Edmonton också att hitta andra spelare.
Ja.
Så att, nej. Däremot kan han få lite beröm för den här Connor Murphy-traden. En annan av få trader som har skett hittills.
Ja, det var ju häromdagen. Ja, det vet vi väl inte än hur den kommer att utfalla till slut.
Nej, precis. Men den tycker jag i alla fall, jämfört med Tristan Jarry-traden som vi såg redan från start, så tycker jag, förutom att jag gillar att Tristan Jarry är från Edmonton, men som ni märker, det spelar inte så stor roll hur de presterar. Men Connor Murphy... Det är ju en Stan Bowman-favorit sedan länge. Alltså, när Stan Bowman var i Chicago, då offrade han Niklas Hjalmarsson för Connor Murphy en gång i tiden.
Ja.
Faktiskt.
Och det var, då höll han ju på att göra Quenneville till fienden.
Ja, precis.
Han var ju vansinnig över den tiden.
Connor Murphy är ingen Niklas Hjalmarsson. Det är verkligen en poor man's Niklas Hjalmarsson. Men de är lite liknande spelare faktiskt. En rent defensiv back är ju Connor Murphy. Och han kan spela försvarsspel i egen zon i alla fall. Han ska inte ha så mycket puck. Men just den biten är han bra på. Och faktum är att Chicago Blackhawks den här säsongen har faktiskt bäst boxplay i hela NHL. Och den som spelat mest boxplay för Chicago den här säsongen, det är Connor Murphy. Och han kommer nu till ett Edmonton som har, förutom målvaktsproblem, ganska mycket försvarsproblem överhuvudtaget. Och ett dåligt boxplay till exempel. Och han är högerfattad. De har inte så mycket högerfattat utöver Evan Bouchard. Och framförallt inte defensivt. Så att, jag tycker att det är rätt typ av spelare att få in i alla fall. Och de fick dessutom att Chicago att behålla halva lönen. Och Det kostade bara inom citationstecken ett andra runda val. Jag trodde nästan det kunde bli mer med tanke på att Chicago behöll lön också. Så att den tyckte jag åtminstone var bra av Stanbogen.
Men de kommer inte kunna hindra Minnesota från att gå till konferensfinal mot Anaheim.
Nej.
Eller snarare tvärtom. De kommer inte kunna hindra Anaheim från att gå till konferensfinal mot Minnesota.
Nej, inte om de ska lita på Tristan Jarry.
Nej. Så blir det final mellan Minnesota och Buffalo. Det är ju fantastiskt.
Ja. Nej, nu måste jag...
Nu måste
jag
sätta ner foten.
Jag måste faktiskt sätta ner foten här.
Det håller på att bli som när vi hade fantasi Stanley Cup under pandemin.
Ja, just det.
När du var och sjöng nationalsången. Och
ja, allt möjligt hände. Vad hände inte, höll jag på att säga. Tommy Salo fick hoppa in som emergency backup i en match där också.
Ja, och gjorde succé.
Ja, nu är du på väg ditåt igen, Björn.
Nej, jaha. Om det blir final Buffalo Minnesota då är du.
Ja, då sitter jag med dumstruten högre än någonsin.
Ja, nu kommer vi från ämnet igen.
Ja. Ja, men vi ska komma in på trade, men som ska hända då. Men vi fortsätter lite med det som redan har hänt. För vi måste också nämna den som vi var inne lite på där med Nashville.
De tradar iväg två stycken.
Ja, två fjärde kedjespelare får man väl säga. I Michael McCarron till Minnesota som varit ute efter en center. Men jag tror inte Michael
McCarron... Men han McCarron... är väl inte den andra centern?
Nej, precis. Folk blev ju lite förvånade. Liksom, är den här centern ni ska ha? Men det är väl snarare en bottom six center helt enkelt.
Ja, en karaktärspelare är det.
Ja, känns som en typisk Bill Guerin-typ. Ja. Nästan 2 meter lång, över 100 kilo tung. Bra tekare, bra boxplay-spelare och sådär, men... Ja, Fancy Stats-community gillar ju inte Michael McCarron för att det är ingen som driver spel alls. Men han har andra attribut. Och så hade vi Cole Smith som gick till Vegas mot ett tredje runda val. Andra runda val kostade McCarron för Minnesota och så ett tredje runda val för Vegas för Cole Smith från Nashville. Då, som ren breddspelare för Vegas då har spelat i Nashville ihop med Colton Sissons tidigare. Så det troliga är väl att Cole Smith går rätt in ihop med Colton Sissons i Vegas fjärde kedja istället för att ha samma roll som de två haft i Nashville tidigare.
Ja, intressant ändå att mannen utan hals, Barry Trotz, på vägen ut, on his way out, gör såna här små intressanta trader.
Ja, men förståeligt också då med tanke på att han fick så pass mycket för rätt begränsade spelare. Det är ju rollspelare som kan fylla en funktion i ett lag sådär, men ja. Att få ett andra runda val för Michael McCarron på utgående kontrakt, 31 år gammal, eller Cole Smith. Jag vet inte ens om vi har nämnt Cole Smith i den här poddens historia. Men det är nog, alltså det är ju en okej fjärde kedjespelare. Extremt snabb. En av NHLs snabbaste spelare. 1,90 lång dessutom. Tung och stor och stark.
Vi får ju se det. Det har ju varit mycket prat om större namn i Nashville som skulle kunna vara tillgängliga. Nu skadade sig Ryan O'Reilly eventuellt allvarligt i öga igår. Han fick en butt ending i ögat. Det låter inte skönt.
Nej, och det är ju en spelare som många klubbar skulle vilja ha, apropå andra.
Ja, men han har sagt själv att han inte vill. Han vill vara kvar i Nashville, han tror på Nashville att de kan fixa det här.
Ja, det säger ju faktiskt även Stamkos.
Ja, Stamkos och Marchessault är ju två andra som har nämnts.
Jag tror väl Marchessault ligger närmast till att han skulle kunna tänka sig själv ett miljöombyte med tanke på att det inte har lossnat där. Det har det gjort för Stamkos nu, den här.
Verkligen.
På slutet här nu, och han säger själv att det är inte på kartan att han ska waiva sin trade-klausul. Han vill verkligen stanna där. Och han var ju dessutom besviken här på Barry Trotz efter de här två traderna vi pratade om. För att beskedet om Michael McCarron kom ju precis före matchen mot Columbus. Stamkos sa i periodpausen att han kallar det för gut punch. Mm. Att en spelare får reda på att en spelare i laget som varit där så länge blir tradad precis före match. Och Cole Smith, han gjorde 3 sekunder i matchen.
Just det.
För att... Andrew Brunette-tränaren fått reda på Barry Trotz att det är nog bäst att inte spela honom. Och sen kort efter matchen kom beskedet att även han blivit tradad. Så för laget var det inte kul.
Nej.
Att veta att okej, okay, vi är sellers då. Alltså.
Barry Trotz är ju ganska osentimental också.
Ja, behöver man kanske vara om man ska vara ha den rollen i NHL, vad det visar sig.
Min nyhet på Twitter nu, eller på X då, att Kiefer Sherwood har skrivit på ett 5-års förlängning med San Jose, värd 5,75 per säsong. Det är ganska bra.
Oj, oj, oj. Ja, det var ganska saftigt.
Ja.
För en spelare som han är ju över 30 år dessutom. Så att jag är inte säker på att det där kontraktet kommer se så bra ut för San Jose om några år. Men just nu i alla fall så är det en av spelarna som tacklar mest i hela NHL. Och han har ju visat sig vara god för 20 mål per säsong. Och om de tar sig till slutspel så tror jag att han är en spelare som passar där också.
Ja, kanske det. Ja. Jonte, nu är jag sugen på att höra dina trader. Du har gjort hela trader, det har inte jag. Jag har bara lite önskemål i största allmänhet.
Ja, alltså jag har inte, i alla trader jag går igenom här så har jag inte exakt bestämt andra runda val och så vidare. Men någon slags skiss i alla fall på en trade.
Jo, ja. Jag vill höra dig säga ja, ett tredje val 2028.
Ja. Ja, hade det varit riktigt seriöst då skulle jag också kolla så här att liksom Minnesota tradar Torontos fjärde runda val som kom från den här traden tidigare och så vidare. Men riktigt så ambitiös har faktiskt inte varit.
För future considerations eller ett vad heter det? Conditional.
Ja, just det. Om de går, vinner två slutspelsrunder så blir det tredje runda val. Konferensfinal, då blir det ett annat runda val.
Ja. Ja, det borde du ha gått igenom.
2028. Ja. Ja, nej, tyvärr. Jag ber om ursäkt för det. Jag har åkt för mycket skidor här.
Ja, det tar för mycket tid att vara Stig Helmer i,
jo, det gör det.
Hardangervidda.
Hade jag varit Klebo i skidspåret här, då hade jag haft 3 timmar till på mig. Tror
jag. Apropå jag Stig Helmer så faktiskt, var jag faktiskt och pratade med en gruppresa häromdagen igen.
Jaså?
Mm. För första gången på länge. Den där verksamheten försvann ju lite under pandemin och har inte riktigt kommit igång. Men nu är vår vän Micke Reander igång igen.
Okej, vad kul.
Mm. Så han hade ett gäng här från Kalmar med kopplingar till Kalmar HC.
Jaha.
Så jag var och pratade lite med och jag ser det ju som att det är Suntrip på väg till Nuevo i Stockholm. Och det andra är Ted Åström-karaktären som går omkring och säger hej.
Ja, just det. Jo, men det har man ju. Den referensen kommer jag ihåg från i bloggen från innan pandemin när det begav sig. Ja.
Hej Prim. Ja. Ja, det var också en parentes.
Ja, vi kör lite, det har blivit några parenteser här.
Ja, men du har ju ett gott öga till de här gruppresorna eftersom det var där du träffade kärleken.
Ja, det råkar ju faktiskt bli så.
Ja. Ja.
Det är därför jag sitter i Norge här idag.
Ja, verkligen.
Så är det.
Hade du inte åkt med till Tampa på den resan, då hade du suttit... Ja,
inte suttit där du sitter nu i alla fall.
Ja. Ja. Ja, men let's go.
Ja, men jag börjar med Robert Thomas då.
Ja.
Det känns ändå som det största namnet. Och det vill jag ändå nämna innan jag kommer in på traden här. Att det är ju inte så mycket UFAs i år som det brukar vara som känns spännande. Alltså, Panarin var ju ett sånt fall. Rasmus Andersson var ett sånt fall. Men de är redan borta. Jason Robertson kommer såklart inte Dallas att släppa. Washington kommer inte släppa Ovechkin såklart.
Nej.
Så att det är liksom inte så mycket UFAs att prata om. Utan det är sån här Bobby McMahon och Michael McCarron som stack till Minnesota och sådär. Utan det är därför det snarare har riktats mot en Robert Thomas som normalt sett inte är tillgänglig. Som tvärtom har kontrakt till 2031.
Ja, samma sak med Elias P.
Ja, precis. Eller Nathan Kadri eller alla möjliga som egentligen har kontrakt ett par år till. Men Robert Thomas då? Han går till. Här finns det många alternativ som jag tycker känns logiska och det blir nog budgivning. Men ska jag se till budgivning just, alltså vilka som kan komma med det bästa budet, då landar jag i Utah Mammoth.
Ja, ha. Det var ju tråkigt.
Ja, och det så kanske Robert Thomas tänker också så här, för han har ju no trade-klausul. Så han kanske säger Utah Mammoth. Nej, skit i det, det vill jag inte. Jag stoppar det. Nej. Då är det kört redan nu. Då blir det ingen trade dit. Men de sägs ju vara ett av laget som är intresserade och de har ju verkligen prospects, de har verkligen löneutrymme, de har draftval och allt möjligt. De har behovet, känner jag. För Utah, ja, de har ju tagit lite grann steget i alla fall den här säsongen. Ligger på wildcard. Och då har ändå Logan Cooley varit skadad länge. Så att jag tycker de ska börja trycka på knappen nu. För till exempel Robert Thomas, han är yngre än Clayton Keller. Han är yngre än Mikael Sergachev och sådär. Så att ta in en spelare i sin prime nu. Och gå för det lite grann. Känner, de har nått den positionen nu. Och Thomas är ju bara 26 år. Så han kommer ju hålla länge. Och ha alltså kontrakt till 2031. Så att... Ja, vad ska Utah ha då som St. Louis nappa på och faktiskt acceptera en trade? Och då säger jag bara en massa prospects här som egentligen St. Louis kan välja och vraka mellan. Alltså, vi har Caleb Desnoyers som de tog 4 totalt i draften i somras. Alltså, en potentiell första center-ersättare för Thomas i St. Louis över tid. Det är ju en jättespännande center-prospect som Utah har där. Tish Iginla, alltså Jerome Iginlas son. Utahs första draftval någonsin. De har 2 monsterbackar upp mot 2 meter långa. Dels ryssens Shimashev och också Maverick Lamoureux. Alltså ta 1-2-3 av de här. Det kommer säkert krävas 2 åtminstone. Jag känner att det är en ganska bra trade för St. Louis. De får in, om de nu ska släppa Robert Thomas och vill göra någon slags rebuild, då får de in, Denoye till exempel, då får de ju in en framtida potentiell första center där.
Ja, enda skälet till att släppa Robert Thomas är ju att man ska få väldigt mycket, annars kan det verkligen vara.
Ja, precis. Alltså, det måste vara något riktigt, riktigt bra för att St. Louis ska överväga det. Och är det det, ja, men då kan det ju verkligen vara värt det för St. Louis.
Buffalo var ju uppenbarligen väldigt intresserade, men tyckte att det skulle kosta för mycket. Det är vad som sägs nu i alla fall.
Ja. Ja.
Och jag skulle föreställa mig att Steve Eisenman i Detroit känner likadant.
Ja. Ja, då är det Axel Sandin Pelika och Nate Danielson och kanske något mer.
Ja, nej. Det tror jag blir svårt. Mm. Jag vill ju se, om jag får ta varannan ändå här utan att ha varit lika ambitiös som du i förarbetet.
Nej.
Så Elias är min man som jag är mest nyfiken på inför fredagen.
Ja.
Och jag ser honom i Detroit.
Ja, det gör
det. Det är där jag tycker att han passar som andra center. Han ska ju egentligen med sin lön vara första center. Det är ju det han får betalt för.
Ja.
Ja, vi vet ju inte, han styr ju det själv också. Han fick ju frågor om det här om dagen på sitt sedvanligt soliga sätt. muttrade om att det där vet ni, min fråga är själva, det är ni som startar alla spekulationer. Så ingen vet var han står.
Nej.
Men det vore väldigt tråkigt tycker jag, eller dumt av honom att stanna i ett Vancouver som inte kommer att vara konkurrenskraftigt på åtskilliga år.
Nej.
Och nu är han 27 och är verkligen där han ska vara som allra bäst. Ja. Och jag tror ju att det finns fortfarande, den här potentialen finns någonstans.
Han har alltså varit över 100 poäng för bara två år sedan ungefär.
Ja, och att en ny miljö, en mer hungrig högklassig omgivning, att han skulle kunna bli Elias igen.
Mm.
Det är ju problem förstås med kontraktet och att han har så, det är så långt och han har så jävla mycket pengar. Men chansa på Elias Eisenman.
Ja, alltså jag har försökt skapa en Elias Pettersson trade själv, men jag har inte kommit på någon. Alltså jag har inte med honom här.
Det är dessutom svårt för Vancouver att behålla pengar, för då får de ju behålla pengar i 5 år.
Eller ja, precis. Och de behåller redan massa pengar genom utköpet av Oliver Ekman Larsson till exempel. Så ja, det blir väldigt dyrt för dem att betala för massa spelare som inte är där. Nej, så att det är det jag känner också till exempel Detroit. Visst, Elias Pettersson skulle vara jättebra där. Elias Pettersson skulle vara bra som andra center i Carolina. Eller kanske i Buffalo om det inte blir någon Robert Thomas.
Carolina får han gärna komma till, för där har vi inga svenskar. De riskerar ju att gå till final.
Ja, just det. Men samtidigt så är det ju det här jättekontraktet då, och då känner jag så här, Detroit av alla centeralternativ som finns, Robert Thomas, Elias Pettersson, Trocheck, Kadri, Ryan O'Reilly, alla möjliga. Ja. Med tanke på Elias Petterssons lön så känner jag inte att han är första valet för Detroit att offra massa prospects på till exempel. Så att, nej, det är därför kanske jag inte kommer fram till någon klockrent trade. Vi har ju pratat om LA Kings intresse för Elias Pettersson också. Ja.
Mm.
Men då tar jag nästa trade då.
Ja.
Och då hör den ihop lite grann med den föregående, för att det är ytterligare en St. Louis-spelare som jag skeppar iväg nu. Då blir det Jordan Kyrou.
Ja.
Som skickas till Seattle.
Också en gammal Ekeny-favorit.
Jordan Kyrou, ja. Han har talat varmt om här ända sedan han kom upp, eller redan innan han var i NHL faktiskt, att de hade något spännande på gång där i St. Louis. Och sen har jag inte kommit på exakt hela traden, men en av pusselbitarna som får hamna tillbaka i St. Louis, det är Shane Wright.
Mm.
Seattles höga draftval en gång i tiden som trodde han skulle gå före Jura Slavkovski som first overall 2021. Mm. Men så blev det inte, och riktigt så bra har inte Shane Wright blivit heller. Men om jag börjar med St. Louis-perspektivet på den här traden, så först om de tradar Robert Thomas då får en sån som Caleb Desnoyer tillbaks, om de tradar Jordan Kyrou får en sån som Shane Wright tillbaks, då har de liksom, då fyller de på i den här, med Shane Wright född 2004, precis som Jimmy Snuggerud. Alltså, nu när det är den generationen som de har bestämt ska vara deras nya kärna, så fyller de på med spelare från samma generation. Mm. Som liksom kan ta det nästa steg samtidigt ungefär. Jag tror alltså att Jim Montgomery som coach passar lite för att utveckla sådana här spelare. Han som har så lång college-bakgrund som tränare till exempel, och som ändå förra året fick fart på Philip Broberg och på Dylan Holloway och så vidare. Jag tror att han kan få fart på en Shane Wright också. Caleb Desnoyer till exempel, vad det lider.
Mm.
Så att han är en av pusselbitarna i så fall. Medan jag från Seattle-perspektivet då, vi pratar ju alltid om att de ska ha in spets. Och det ryktas om att de erbjöd Artemi Panarin ett treårskontrakt på 14,25 miljoner dollar per säsong. Alltså betydligt mer än han fick i Kings.
Mm.
Men han ville inte dit. Kosta vad det kostar ville. Han ville inte till Seattle.
Nej.
Så att de har svårt att locka de där riktigt stora spelarna. Jordan Kyrou, tung säsong.
Hade han vetat att min kompis Kåmanen finns där och han hade kunnat hängt med honom, då hade han kunnat, tror jag.
Ja, ja, det är sant. Men jag tror ändå Jordan Kyrou hade varit ett lyft för Seattle, alltså med alltså tung säsong nu, visserligen inte producerat riktigt som tidigare, men dessförinnan 3 raka 30-målsäsonger, han har 3 70-poängssäsonger i NHL, och ser man underliggande statistikmässigt så har det varit ganska positivt även den här säsongen i St. Louis för Kyrou. Han har klart bäst expected goals till exempel. Kollar man underliggande statistiskt borde han faktiskt ha en plus minus på plus 13.
Ja.
Men han har i praktiken minus 6, det har inte riktigt studsat hans väg. Men han är en spelare som kan skapa på egen hand. Alltså han är inte beroende av medspelare för att komma till lägen, utan han är driver spel så att säga. Och den typen av mönsterbrytare finns inte riktigt i Seattle. Så att just den spelartypen, alltså en Kyrou som kan skapa själv även när det är låst hockey liksom, är ja. Vad som behövs där.
Yes.
Så därför tyckte jag han skulle vara som handen i handsken just i Seattle.
Mm. Ja, jag fortsätter på svensk temat.
Ja.
Och tycker det är intressant att det har förekommit så mycket spekulationer om att Minnesota faktiskt är beredda att trada Jesper Wallstedt.
Just det.
Mm. Det tror jag att de, om de gör det, så tror jag att de kommer ångra det vad det lider. För jag tror att Jesper kommer att bli en av ligans ledande målvakter framöver.
Ja.
Men Garin ser det väl som att han har en lyxen med två högklassiga målvakter och kanske litar mest på Filip Gustafsson i nuläget ändå.
Ja, och verkar ju väldigt fokuserad på nutiden. Ja, och Wallstedt är ju mer framtiden.
Mm. Ja, å andra sidan så är det inte dumt att gå in i ett slutspel med två kanonmålisar heller.
Nej, precis.
Nu ryktas det ju dessutom om att Marc-André Fleury kanske gör comeback som backup.
Exakt, förutsatt att Wallstedt då blir tradad säkert.
Ja, men frågan är ju då vad Jesper, alltså rent vilka som framförallt behöver målvakter på av de topplagen, det är ju då Edmonton. Mm. Och de dels så har de ju sagt att de ska leva med sitt idiotbeslutet och bli Tristan Jarry.
Ja.
Och dels vet jag inte om de har något att erbjuda Minnesota heller, för han är ju ute efter något som förstärker laget och såklart väldigt.
Ja.
Jesper borde kosta otroligt mycket faktiskt, med tanke på vad han erbjuder i framtid.
Exakt, och även Edmonton sägs vara ute efter en center, kanske inte andra center men åtminstone tredje center. Och, ja, de känns inte som naturliga trade partners på det viset.
Nej, och Vegas skulle också behöva målvakt, men det är väl kanske bottenlagen då som man kan tänka sig se Jesper som framtid. Liksom.
Ja.
Och då finns det en del intressanta ändå. Tänk om nu St. Louis tradar bort Jordan Binnington, vilket det pratas om.
Ja.
Finns det en öppning där? Chicago kan det finnas en öppning hos?
Ja, jag tror de kommer nog gå för Spencer Knight i framtiden.
Ja, men det är, nu är Jesper mycket bättre.
Alltså, ja. Nej, men St. Louis är lite spännande, för det säger, alltså Jordan Binnington, om han inte blir tradad nu, vilket absolut finns chansen till innan deadline när det är fire sale där, så åtminstone i sommar när han bara ett år kvar på kontraktet och de är inne i en rebuild-fas, så att då är det ju en öppning. Det är Joel Hofer, ja, en okej målvakt, men Wallstedt är ju en framtidsmålvakt som verkligen rimmar med St. Louis nysatsning.
Ja, Florida, annat intressant namn just nu, eftersom det ju faktiskt pratas om att de lyssnar på bud på Bobrovsky, som har haft en dålig säsong. Han har haft en Bobrovsky-säsong.
Ja, han har ju det ibland. Ja.
Varför inte Philly?
Ja, alltså Vladar har ju varit en okej lösning, men Wallstedt är väl mer framtidshopp i så fall.
Mm. Ja. Jag tycker att Minnesota ska försöka behålla honom, men om de inte gör det, send him somewhere nice.
Ja, och de får ett ganska bra utbyte i så fall också.
Ja, jag tror det.
Så att det finns ju, man kan ju motivera det. Ja, spännande.
Ja, jag tycker Chicago ändå. Spencer Knight är överskattad.
Okej, ja. Ja. Ja, men jag fortsätter på Minnesota då.
Ja.
Och säger att det här är ju inte så kreativt av mig, men jag tycker det skulle passa bra. Jag säger att Minnesota till slut lyckas trada till sig Vincent Trocheck från Rangers.
Ja, det verkar han ju vara väldigt intresserad av. Garin, han gillar Trocheck.
Ja, precis, som tog ut honom till OS-truppen, vilket många kritiserade. Men så fick ju Garen lite rätt på slutet med OS-medalj runt både han och Trocheks hals. Och som vi var inne på, Trocheck, viktig del i USAs helt kliniska boxplay.
Ja.
Och de vill ju verkligen ha en andra center där. Alltså, på ett sätt tror jag att de kanske skulle vilja ha, kanske till och med, för att verkligen utmana Dallas och Colorado, kanske de skulle vilja ha en hylla till jämfört med Trocheck, alltså en Robert Thomas. Men samtidigt tycker jag att Trocheck passar bra för Minnesota på så vis att han har en ganska bra lön på 5,6 miljoner dollar ungefär i 3 år till. Och kom ihåg att Minnesota nästa år, då ska de betala den här rekordlönen till Kaprizov. De ska dessutom behålla lite löneutrymme, ganska mycket löneutrymme, för att kunna resigna Quinn Hughes över tid. Då kan inte lägga massa pengar på en center också. Vincent Trocheck för 5,6 miljoner dollar i några år till, det är ganska bra värde för en center som definitivt håller andra center mått i alla fall.
Ja.
Och just att Garvin har som försäljning till honom gör att jag vill se den här traden. Och då säger jag att Rangers i utbyte får, det pratas ju mycket om den här Charlie Strimel, en college-spelare som gör mycket poäng och som är Minnesotas kanske mest spännande prospect. Ett första runda val också. Trocheck blir ju ganska dyr med tanke på kontraktet då.
Mm.
Och sen ytterligare någon piece, alltså till exempel VM-backen David Spasek, de har i AHL, som är spännande men inte riktigt lyckas slå sig in i den där starka Minnesota-backsidan. Så att det blir mitt bud till Rangers. Strimel, första runda val och så typ David Spasek.
De vill ha väldigt mycket i alla fall. De fick ju nästan ingenting för Panarin.
Nej.
Eftersom det var som det var med den traden. Och det är många här som är förvånade över att de har ju fortsatt spela Trocheck fast han förväntas tradas.
Mm.
Och Chris Drury har fortfarande inte liksom signalerat att han tänker trada Trocheck. Och det är något lite underligt med det.
Ja, alltså jag läste från någon insider att med tanke på att han har kontrakt i 3 år till så tänker han vara, att har han ingen panik jämfört med Panarin.
Trocheck själv, nej.
Nej, men alltså även Chris Drury.
Och Trocheck har ju sagt själv att han vill inte till västra konferensen. Det tar emot Minnesota.
Exakt, det är ju det. Så att vi får se.
Jag tycker att ett alternativ för Minnesota skulle vara Nazem Kadri.
Ja, det hade också varit jättebra.
Ja. Han lyckas ju vara istället på väg tillbaka till Colorado.
Ja, och det hade varit väldigt bra för Colorado också.
Ja, det hade det.
Så är det. Men och samtidigt för att återkomma till den här Minnesota-dealen då. Det ryktas ju lite grann om just den trade som jag föreslår. Alltså som är baserad på Strimel och ett första runda val och så någon piece till. Att det ligger på bordet för Drury. Och han tycker att det är intressant. Men att han avvaktar och ser om någon kommer med ett högre bud.
Mm.
Alltså om någon, vi trycker till lite mer än vad Minnesota är beredd att erbjuda. Det här är ungefär vad Minnesota som Max är beredd att sträcka sig till verkar som. Men Rangers avvaktar och ser, finns det något bättre vi kan få för Trocheck? Ja, då slår vi till.
Oliver Ekman Larsson är ett annat svenskt namn som cirkulerar där ute. Det var ett tag prat om Edmonton, men han styr väl själv Oliver, han vill inte till Edmonton.
Sen tror jag att de gick för Connor Murphy också, så kanske de har gjort sin backvärning.
Mm. Ja, men det innebär inte att inte Oliver kan hamna någon annanstans.
Nej, nej.
Ja, men Islanders hör man inte så mycket av att de är ute efter någonting. De har rätt mycket. De tog ju Palat redan tidigare.
Ja.
Men jag tycker att Oliver skulle passa bra in i Islanders. Ja. Även om de inte har något jättebehov av en sån spelare.
Nej, men det ryktas lite grann så här att Islanders är en liten dark horse på marknaden här. Att Darch är lite sugen och kolla sig för till och med Robert Thomas. Alltså vill vara med och se vad som krävs i alla fall.
Ja, det är mest för att jag vill ha mer svenskar här.
Och alltså, tveklöst skulle ju Oliver Ekman Larsson ta plats i den där backsidan och göra den bättre. Han skulle inte beta Matthew Schaefer från första powerplay precis, men han skulle bredda den och ge den mer tyngd och erfarenhet inför ett slutspel.
Han har ju varit en av få ljuspunkter i Toronto faktiskt. Han har gjort en helt okej säsong i ett lag som i övrigt ingen har levt upp till förväntningarna i.
Nej, tycker mig jag har sett vissa Toronto-fans som sett till förväntningar i alla fall tycker att han har varit bäst i laget i princip.
Ja, ja. Men och kommer han till Islanders får han ju dessutom spela minst konferensfinal, hör han ju jag säga nu.
Så det ja, just det. Han går ju till final förmodligen.
Ja.
Ja, det är Buffalo som skulle kunna sätta stopp i så fall.
Ja, det är ju det.
Mm. Ja. Men då tar jag... ska jag ta två trader samtidigt? För de här hänger ihop. Det här blir nästan som en trevägsdeal.
Gör det.
Vi har varit inne på några av de här spelarna. Men jag säger så här. Först och främst så började det med att Montreal och LA Kings dealar med varandra. Och i den traden så hamnar Patrick Laine i Kings.
Mm.
Och jag tror inte de behöver betala nästan någonting, höll jag på att säga, för honom. Utan Montreal vill mest bli av med Laines lön.
Mm.
För han är ju högst avlönad nästan i hela klubben. Bäst betalade forward och har ingen plats just nu. Agenten till Laine har ju till och med fått tillåtelse att prata med andra klubbar för att försöka hitta en ny adress och skapa en trade.
Mm.
Och LA Kings, ja, ska de verkligen gå för den här säsongen? Det kanske de inte ska. De är inte riktigt så bra Kings som Ken Holland vill och ägaren hoppas. Men det är alltid press på LA Kings att vara bra. Och då får ju, i och med Kevin Fiala skada, så får ju Panarin en annan målskytt att spela fram till i så fall. Och skulle det vara så att Laine inte lyckas i LA, vilket ju är risk för, då har han utgående kontrakt, så det är inte hela världen. Och man behöver inte betala så mycket till Montreal för att få honom heller. Så jag säger att LA Kings är en bra chansning för FCF. Att Laine är en bra chansning i det här läget för LA Kings.
Smart där, Jonte.
Mm. Och det skapar en väldigt massa löneutrymme för Montreal. De blir av med 8,7 miljoner dollar. Då kan de gå för ett bra spelare. Och den jag säger att de tar för det löneutrymmet i så fall, det är Sergej Bobrovsky.
Wow!
Mm.
Wow!
Ja.
Ja, de behöver en målvakt.
Ja, alltså över tid hoppas de väl kanske på Dobes eller inte minst den här Jacob Fowler då. Men just nu, om de ska ha något i ett slutspel och liksom chocka med, då skulle det smälla betydligt högre med Bobrovsky än med Montembeau, Dobes eller Fowler i kassen.
Ja, och hoppas att han inte är Bobrovsky om han kommer.
Nej, då är det ju fiasko. Men, och i sin tur Florida då, som är 10 poäng från slutspel och mer eller mindre har gett upp.
11.
Att få ett, kanske skulle kunna få ett första runda val då för Bobrovsky. Det skulle ju behövas, och då skulle jag säga så här, i min trade, nu är jag lite specifik i alla fall. De får ett första runda val 2027, inte i kommande draft. För att nästa år, när jag hävdar att Florida Panthers är en riktig contender igen, inför deadline när vi sitter och spelar inom precis ett år, då har de ju Montreals första runda val 2027 att kunna dela med en trade inför nästa slutspel.
Just det, just det.
Mm. För själva har de inget första runda val förrän 2028. Eller om det är till och med 2029 Florida, för att de har offrat så mycket.
Nej, de har bränt rätt många sådana.
Ja. Så det var min lilla trevägsaktiga deal.
Ja, den gillar jag.
Mm.
Jag drar till med en skräll här då.
Jaha, oj. En till?
Ja, eftersom jag är på det humöret idag.
Ja.
Ja. Så kommer vi vara chockade på fredag när Mika Zibanejad plötsligt sitter på ett plan till södra Florida och förenas med Chris Kreider i Anaheim.
Jaha, ja. Ja.
Ja, nej. Mika, så sent som i helgen frågade jag rakt ut ju, faktiskt om han vill vara kvar eller om han... Ja, det styr han ju själv. Han måste ju säga upp sin no trading klausul då. Mm. No movement klausul till och med.
Ja.
Han sa nej, som det känns just nu, sa han dock.
Ja.
Så vill jag vara kvar här.
Ja.
Det fanns en liten öppning där, tycker jag. Lite luft.
Ja.
Och just Kreider i södra Kalifornien. Mm. Det är väl det att då får Irma väldigt långt i jobbet hemma i Stockholm. Jag är inte säker på att det är idealt för familjen.
Nej. Det är väl åtminstone gött liv i allmänhet att bo där i Orange County.
Ja, sannoliken.
Bilda en one-two-punch med Leo Carlson.
Ja, eller hur? Mm. Leo och Mika ihop.
Kanske Mason McTavish blir tradad åt andra hållet.
Ja. Mm. Det där kommer inte att hända, men jag tycker att jag är på det humöret.
Ja, men det är bra. Jag uppskattar det. Jag är ju lite mer tråkig och föreslog Tyler Myers till Dallas. Liksom. Den typen av spel.
Men det skulle ju vara kul om det hände något helt oväntat också. Det var väl något, var det inte i fjol nu plötsligt? Vad fan, blir han tradad? Eller ja. Nej, det var så långt tillbaka som när Hurtle var tradad.
Ja, det är min top of mind också, som totalt oväntat. Typ en minut innan deadline.
Ja.
Inget snack om Thomas Hertel.
Hertel, förlåt. Hurtle, säger jag. Jag är på engelsk.
Ja, men det var inget snack om han alls. Och sen så i sista sekunden kommer den största blockbustern för säsongen.
Ja, hoppas på något liknande nu.
Ja, vem vet.
Vegas vet man ju aldrig mer.
Nej, precis. Alltså Vegas ska vi inte räkna bort från Bobrovsky, tänker jag heller. Alltså de har ju lite målvaktsproblem och de gillar ju när sådana stora namn hamnar på marknaden. Så på något sätt så löser de det.
Ja.
Ja. Men då kommer
ja,
min
men
sista.
Jag ser, ja. Ja, förlåt. Ja, ja,
ja, jag kör min sista. Mm. Och jag avslutar kanske. Jo, men den här, det finns ju svenskkoppling här som kanske är lite spännande. Jag reagerar lite på att New Jersey eventuellt gör Simon Nemeth tillgänglig. Mm. Deras skickliga back som jag tycker varit bra den här säsongen, även om laget i sig går dåligt som vi varit inne på. Så Simon Nemeth gör i alla fall sin bästa säsong i karriären. Hittills var väldigt bra OS för Slovakien också, vill jag tillägga. Men samtidigt så backsidan numerärt är ju inget problem. De har ju många duktiga backar om de når sin fulla potential, inte minst Luke Hughes, Doggy Hamilton, Siegenthaler, allt vad de heter.
Doggy Hamilton har väl nått sin peak
för länge sedan. Nej, det är han, precis. Men det pratas nu om att ja, men de kan tänka sig att trada Simon Nemeth om de får en riktigt bra forward. För att där har de lite, även om de har bra forwards också, så är de har bra spets med lite dålig bredd och skulle kunna offra Nemeth för någon riktigt bra forward istället. Och ja, då hittar jag på en trade med San Jose. Där San Jose i så fall offrar William Eklund.
Oj, 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 oj.
Ja.
Ska du skicka Lillfimpen till New Jersey?
Ja, men det är väl bra för dig?
Ja, för all del.
Ja, nej, det är en tung trade i så fall. Men Simon Nemeth, det är potential för att vara en första back i NHL. Och San Jose i sin tur, de tycker jag är lite tvärtom mot New Jersey på så vis att de har väldigt mycket bra och unga spännande forwards. Men sämre pipeline på backsidan.
Ja.
Få in en högerfattad potentiell första back i Simon Nemeth. Det tror jag kanske kan vara värt att offra Lillfimpen för oss.
Men behöver New Jersey, alltså de har Jack Hughes, Jesper Bratt, Mercer. Det känns som ganska William Eklund-artade spelare allihop.
Ja, om du tänker så är det ju klart att det är ju lite samma typ av spelare.
Ja.
Det har du rätt i. Så långt tänkte inte riktigt jag. Men jag tänkte att de behöver i alla fall ha in en till riktigt bra forward. Men det har du rätt i. De kanske snarare skulle behöva en Alex Tuck eller liksom den typen av forward för att få lite bättre dynamik.
Ja.
Så det kanske var en dålig trade av mig. Men jag ser i alla fall New Jersey och San Jose som bra trade partners sett till vad de behöver. Och att dessutom ha kopplingar att göra trader med varandra. Mike Greer har ju en historia som assisterande general manager till Tom Fitzgerald och hans första stora trade i San Jose, Mike Greer. Det var ju med New Jersey med Timo Meier-traden. Så det känns som att de pratas en hel del med varandra. Och när Nemeth är tillgänglig, då borde San Jose höra sig för i alla fall. För de skulle verkligen behöva den typen av backtalang in i deras bygge.
Mm. Men det finns väl andra än William att trada också i så fall?
Ja, alltså jag tänkte på Colin Graff till exempel som gått in i första kedjan och gjort över 30 poäng och en ung spännande forward. Men jag tänker att ska de offra Nemeth, då kanske det snarare är Eklund de ska sikta in sig på. Men, ja. Kvalitetsmässigt.
Mm. Ja.
Ja.
Jag har ju en kvar. Ska jag avrunda det här då?
Ja, gör det.
Conor McDavid till Vegas.
Ja, det knyter ihop säcken lite grann för vad Björn har varit inne på tidigare.
Ja. Jag tror att Vegas... Oilers får ju utbyte halva Golden Knights plus ett kasino på strippen.
Ja. Ja, det låter ungefär som han Pocklington som när han tradade bort Gretzky och fick massa pengar och sånt där också som gjorde att han gick med på det. Ja.
Ja, men man vet aldrig.
Nej. Kan Gretzky bli tradad så visst.
Nathan McKinnon till St. Louis.
Ja, är där. Nu sätter jag stopp. Nu, ja.
Kale McCarr till New Jersey.
Ja, och vi vet nu alltså att det blir Buffalo mot... Vilka var det
Minnesota.
Nu? Minnesota i final också.
Ja.
Men,
den är, han är inte räknat med.
Nej, men det blir mycket spännande i alla fall att följa trade deadline då. Och som sagt 21.00 på fredag. Vi förväntar oss en hel del aktivitet sista timmarna då när de här sellerlagen börjar bli lite desperata och skeppar iväg sina spelare till slut. Och detta kan man ju följa då i Björes blogg, antar jag.
Absolut. På fredag blir det hårdkörning.
Ja. Och sen återkommer vi med en podd också när vi summerar ihop hela trade deadline. Men det blir nog först nästa vecka. Jag tror inte, ibland har vi kört kort efter deadline.
Ja, om det händer enorma saker. Om McDavid hamnar i Vegas som
ja, då får vi
utbyte mot några kasinon, då får vi lov.
Då får vi faktiskt göra det. Och Elias Pettersson har hamnat i Carolina. Och...
Caesars Palace flyttar till Edmonton. Det hade vi inte
räknat. Ja, det hade ju varit. Ja. Ja, nej, men då i så fall så kör vi en extra podd runt deadline. Annars kommer jag nog ha lite svårt logistiskt när jag ska ta mig härifrån och så vidare.
Ja, du ska ut på Hardangervidda och skidor.
Jag ska överleva dessutom.
Ja, ja, gör gärna det.
Ja, det är ju alltid en fråga när jag håller på med sånt där.
Men, själv ska jag nu besluta om jag ska åka ut och se besvikelse mot besvikelse i The Rock eller om jag ska stanna hemma i soffan, och soffan har stark dragningskraft just nu. Jag är lite hängig, lite migränartad.
Ja, då låter det som att New Jersey och Toronto inte lockar dig för att ta den resan ut till The Rock.
Hade de varit bra som man trodde båda två, då hade det varit en given destination ikväll. Men dessutom är Toronto på Garden imorgon. Så. Ja.
Jag tycker du ska ladda för trade deadline istället.
Ja, det tycker jag också.
Ta det lite lugnt i korresoffan och så gasar du när det väl närmar sig 21.00 på fredag.
Tack. Du är ju min redaktör också, så nu känns det som att jag har fått
direktiv.
Direktiv, orders.
Ja, precis. Åk absolut inte till The Rock. Nej, stanna hemma nu, Björn.
Ja, jag gör det. Tack för omtanken, Jonathan.
Ja, bra. Och så säger vi så för nu då. Och jag ska snart ut på Hardangervidda igen.
Men nu är det väl, ni är väl inte ute och åker på kvällarna?
Nej, nu är det kolsvart här utanför, så jag kan inte orientera mig långt här nu. Det är livsfarligt i så fall.
Ja, men hälsa din norska familj.
Ja, det ska jag göra.
Så förmodligen hörs vi nästa vecka då, såvida inte McDavid-bomben.
Nej, det hörs vi tidigare.
Ja.
Ja. Nej, men jag säger hej hej härifrån. Hej hej.
Woof woof.
Hallå. Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd.
One, two, touch, feet, so
hallå.
One, two, touch, feet, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, touch, feet, so
hallå.
One, two, touch, feet, so
hallå.
One, two, touch, feet, so
hallå.
One, two, three, speed, so
hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.